Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Grymt, Jorge. Nu är vi egentligen igång, och nu när lyssnarna har fått ta del av våra kunskaper lite så tänkte jag att vi ska dra det tillbaka och köra ett introavsnitt så man får reda på vem vi är på djupet.
Mm, det låter som en bra idé.
Eller hur? Alltså, jag tänker så här också, att vi är ju två svartskallar. Får man säga svartskallar?
Ja, vad fan, kör. Våran podd.
Det är våran podd. Det är klart att... Om vi drar det tillbaka, Jorge, du är ju en grym SEO-are, det vet de flesta, men det många kanske inte vet att du är jävligt driftig också. Du är en riktig hustler, som jag brukar säga, i positiv ordning. Jag hade en gammal anekdot här. Jag hade en av mina gamla chefer som sa att Fedja, du är hustler. Så att du lever alltid i gråzonen. Du vill alltid göra mer av det man inte får. Och jag tänker, när jag träffade dig första gången, och vi får snart berätta om det, men så kände jag nästan likadant. Det är som en broder från en annan moder. Vi klickade direkt. Men vill du berätta, hur träffades vi? Du kom till vårt kontor första gången för strax över ett år sedan.
Mm, jag kom till kontoret där. Vi träffades, vi pratade lite om just growth. Vi samtalade lite om framtiden. Det var ju tanken att vi skulle slå ihop oss och jobba tillsammans i ett och samma bolag. Men det gjorde vi inte sen, utan vi gick ju varsin fokus. Du kör ju din paid beat, jag kör ju det organiska. Men vi har ju inte träffat så mycket efter det. Vi har väl käkat två gånger ihop, tror jag.
Mm. Det var bra måltid, men vi känner ju knappt varandra. Och ändå sitter vi här och spelar upp en podd. Mm. Och vi får se hur det blir, men det är alltid kul att dela med sig. Och jag har ju lyssnat på dig, du har ju varit med i många poddar. Och lyssnar man eller googlar man bara på Jorge Castro så får man ju väldigt många bra tips. Jag uppmanar alla lyssnare som lyssnar på det här att göra det här efter den här podden. Alltså lyssna på Jorges poddar. Han delar ju frikostet med sig av allt mellan himmel och jord. Hur man kan växa organiskt till väldigt små medel, som en riktig growth hacker.
Ja, och väldigt ofiltrerat också.
Ja, som den här podden egentligen är. Så det är väl bra att vi matchar varandra på det sättet. Så att det är synd att vi gick skilda vägar och bygger bolag separat. Men vi kan tjänas en dag, vem vet. Mm. Jag tänker så här. Jag känner ju knappt dig. Berätta lite. Berätta lite om din uppväxt. Hur du snubblade in på e-handel. Hur du kom in på organisk tillväxt. Och varför du gör det du gör. Men vi drar dig tillbaka till början. Hur kom du till Sverige?
Vi kom till Sverige när jag var ett år gammal. Vi flydde från Colombia. Vi hade gerillan efter oss. Och av den anledningen så hamnade vi i Sverige.
Gerillan?
Ja.
Det låter farligt.
Ja,
jag ser framför
farligt.
Mig män med vapen, k-pister, AK.
Ja, det var ju problem med FARC den tiden i Colombia. Nu har de ju satt fred med regeringen, men då var det ju problem. Och morsan flydde ju från det. Dels så flydde hon också från farsan, för att han var väldigt speciell
okay.
i den meningen. Men vad ska man säga, ingen bra man helt enkelt. Väldigt taskig och så. Så att hon flydde därifrån och kom till Sverige. Då bodde vi de första två åren i ett asylboende. Sånt där asylhem eller...
Typiskt.
Blattehem, man får kalla det så.
Klart man får.
Och där var vi i två år. Ja, vad kan jag säga? Alltså, jag minns i alla fall att hon jobbade väldigt mycket. Hon hade väldigt tufft. Hon hade ju tre städjobb, så hon jobbade väldigt, väldigt mycket. Jag växte upp med en tjejkompis till mig som också hade flytt. Och hennes mamma jobbade också. Vi tog egentligen hand om varandra ganska tidig ålder. Och det fanns en tjej som jobbade där som tog hand om oss väldigt bra. Och det här är sånt som jag fått höra av morsan i efterhand. Då,
såklart.
För de får tänka att jag var väldigt liten. Men därifrån så flyttade vi sen till Tumba, till förorten Storveten. Och där bodde vi i stort sett tills jag var 16 år.
Vad fan, Tumba. Ja. Min flickvän slash fru är från Tumba. Jag hade ingen aning.
Okej, ja. Ser vi har något gemensamt.
Verkligen. Nej, men berätta.
Ja, och då flyttade vi från Storveten i alla fall sen till ett område som heter Vårsta. Men då har jag hoppat fram några år. I alla fall i Storveten-tiden så jobbade ju mamma mycket såklart. Hon träffade en svensk man och gifte sig. Fick min lillebrorsa. Så vi hade vårat liv där i början. Ja, vad skulle du
veta? Tumba är fint. Det är det fina området i det riktiga gettot som vi vet heter Botkyrka.
Precis, precis.
Så du har ju en lugn uppväxt efter det.
Ja, alltså om man drar till Vårsta så blir det lugnt. Men inte Storveten där jag kommer ifrån. För det är ju en av de mest utsatta områdena i Sverige.
Okej.
Okay. Procentuellt sagt. Men den tiden var ju väldigt rolig. Så att jag upplevde inte det som ett ghetto. Utan det var ju kompisar, precis som en vanlig uppväxt. Bara att man hörde kanske om någon skjutning oftare än vad man gör i Stockholm idag. Mm-hmm. Idag bor ju Solna. Så att man märker ju att det är annan typ av människor som bor och... Det är ju lugnare i sådana. Där borta kanske man har paraboler överallt och folk skriker mer. Men du vet, det är ett annat liv. Det är liksom, det är med fucked up. Men det är ju roligt.
Men det är ett bra liv.
Ja, ja, jättebra liv. Så superroligt. Och sen då från...
Nej, men berätta hur du snubblade in på e-handel efter det. Du, ja. Du växer upp,
jag växer
pluggar
upp
som vanligt, vilken annan svensson som helst.
Mm.
Berätta hur du snubblade in på e-handel. Hur kom du in på det du gör idag?
Jag gick entreprenörskapsprogrammet... I Sågbäck, i Huddinge. Gick där 3 år, gick ut. Därefter så ville jag ju starta någonting. Jag ville liksom säga, men jag vill vara entreprenör. Jag vill vara som min pappa i Colombia.
Just det.
Och då startade jag någonting som hette Casty White. Där jag sålde tandblekning på nätet.
Ah, vad kul.
Och började läsa om SEO och tyckte det var skitkul. Och du vet, den tiden var det inte som det är idag. Utan då kunde du göra massa H1 och text. Bara få synas högt. Så att jag lyckades synas väldigt högt med det bolaget. Jag träffade en snubbe ett år senare som köpte det. Han hade Argonova eller Ergonova, något sånt där. Marenova var det. Han köpte den av mig och med de pengarna, jag var ju ung. Jag köpte ju första bil och körkort. Efter det så jobbade jag lite på filmkedjan. Sen så träffade jag min fru på det jobbet jag fick sen. Och det var ju Viasat.
Mm.
Och där jobbade jag som säljare. Det var skitroligt. Alltså det var ju bland den roligaste tiden jag haft i mitt liv. Där träffade jag i alla fall frugan och jobbade som säljare. Sen så blev jag ju sugen på att starta igen och hålla på med SEO. Och då startade jag en enskild firma där jag sålde hemsidor och hjälpte mindre företag med SEO. Och då kan du tänka dig pizzerior, skönhetskliniker, liksom sådana fysiska platser att synas organiskt när folk söker lokala sökord.
Det måste vara svårt att sälja in någonting till en pizzeria, tänker jag. Så att du ska synas organiskt på Google.
Ja, ja, ja.
Ja, men jag säljer pizzor här, Jorge. Vad ska jag synas på Google?
Nej, jag vet. Men det går ju att sälja in givetvis, för att man får ju tänka till sett andel sök som görs lokala sök. Till exempel pizzeria Märsta. Då kanske de vill slå sig mot de andra tre butikerna som, eller pizzerierna som finns. Så får man gå in den vägen då.
Hur gick det då? Gick det bra?
Ja, jag klarade mig. Jag gick ju runt. Ja. Jag var ju inte tät i alla fall. Men jag gick ju runt och det var ju roligt. Och jag lärde mig väldigt mycket.
Det är viktigast.
Jag fick experimentera. Ja. Sen en dag så träffade jag på Andy då, ägaren till ABS Wheels. När jag är i ett café. Och den här storyn har jag dragit många gånger. Men jag drar lite snabbt här för de som inte har lyssnat på mina andra poddar. Då hade jag på mig en t-shirt och stod och ville ha hjälp med SEO. Han frågar givetvis. Och vi känner inte varandra. Så vi träffas kort därefter. Och går igenom hans siffror och visar att han har blivit blåst av ett SEO-bolag. Du vet, det var knappt någon trafik alls. Och då fick jag ju uppdraget att komma in som marknadschef. Då fick jag ju lämna det som var mitt egna, utan jag blev ju anställd istället. Och då omsatte de 30 miljoner, det var en fysisk butik. Vi skulle liksom öppna e-handeln. Och 6 år senare så stod vi på 130 miljoner.
Hur mycket stod e-handeln för? Får du berätta det?
Jag får inte berätta det, men man kan säga så här, det är i alla fall över 70%.
En stor del. Ja, men det är imponerande. Jag har hört den här storyn flera gånger, så har sagt, jag har ju lyssnat på dina poddar och älskar att höra när du delar med dig av allt du delar med dig. Men du nämnde någonting om att han hade blivit blåst av en tidigare byrå, eller känt sig lurad i alla fall. Mm. Det kan ju vara så att den byrån kände att de levererade och han kände att de inte levererade. SEO är ju en konst i sig. Det är strukturerat, det är tekniskt, men det är ju en konst.
Ja, men absolut. Alltså, levererar man någonting, lurat kanske att ta i, men levererar man någonting som bara ger 400 klick i månaden i en bransch som har kanske uppemot 1 miljon sök, då ser man ju att man får ju inte vad man betalar för. Så då blir det tydligt, antingen har de omedvetet gjort det eller så är medvetet, det vet jag inte. Det får bli osagt. Men jag har ju gått in på den här storyn tillsammans med Andy i en tidigare podd på e-commerce success, så det är inga nya uppgifter jag delar med mig av här egentligen.
Men inte det ganska vanligt i branschen ändå att SEO-bolag kan ta betalt för luft? Det är svårt att visa. Man kan alltid skylla på att det här är någonting man ser senare. Vi ser resultat om 3 månader eller om 6 månader. Eller långa avtal på årsavtal för att man vet att det är enkelt att säga att du kommer få resultat senare.
Absolut. Och det märker jag väldigt mycket. Det finns många sådana bolag idag.
Jag kan tänka mig. Jag har ju också sett, vi är i samma bransch så vi jobbar mot samma målgrupp men vi jobbar med lite olika grejer. Och man ser ju hur avtal är strukturerade gång efter gång efter gång. Mm. Det finns ju några bolag, ska säga, hålla det osagt, men som har satt i ett maskineri och sälja SEO-tjänster i bulk egentligen. När det finns få som uträttar och det finns en bunt med säljare som är väldigt duktiga på att söka upp nya små företag.
Mm-hmm. Ja men absolut, så är det ju. Man brukar ofta säga att de SEO-bolagen som presterar bäst, som ger bäst leverage till sina kunder, är ofta de som inte har säljare. Mm-hmm. Utan det är de som man har hört word of mouth, till exempel, det här är bra, det här är ett bra bolag. Man kan ju ta det i kontext med mitt egna företag som jag har startat. Vi har ju gått från 0 till 5 miljoner på knappt 10 månader. Och tittar man sett till konkurrenter så har ju de flesta jobbat i flera år för att ens nå det målet.
Såklart.
Så att det är ett personligt brand som man har. Och kvalitet gör ju så, det sprider sig och då jobbar ju man med många bolag.
Ja, men först och främst grattis, 5 miljoner, vilken milestone.
Ja, jag satsade på 10 miljoner första året så att jag är lite besviken. Ja.
Högt uppsatta mål, men det måste man ha. Om du siktar högt så kommer man i alla fall en bit på vägen.
Jo, men så är det, man vill ju nå månen.
Så landar vi på någonstans längst vägen. Nej, men det är bra. Ja. Grymt, Jorge. Kul att höra mer om dig och... Vi känner ju som sagt knappt varandra. Vi har tagit någon middag ihop, men det har alltid varit snack som är relaterat till jobbet.
Ja, det har ju varit mycket jobbsnack. Vi har inte gått igenom privat egentligen. Men fan, berätta du. Alltså, hur kom du till Sverige?
Nej, men det är också en bra fråga. Jag har, precis som många andra som är från Balkan, vi hade det rätt bra. Vi tyckte att tiden som vi levde i Tito-perioden var bra. Och även om många idag kan klassa honom som diktator så kan man tänka sig att ja, men vi som bodde på den tiden och även om jag är född efter Titos tid så har jag ju fått det återberättat för mig. Att nej, men det var en bra tid. Så min familj, vi hade det väldigt gott ställt. Vi bodde i en villa och mamma jobbade och mormor jobbade på bank och det var inga konstigheter. Nej, men sen så hände ju det här hemska kriget och från en dag till en annan och det gick verkligen blixtfort. Mm. Så stängs gränser och allting blir väldigt mycket svårare. Jag var bara några år så att instinkten var ju att vi bor i Bosnien. Min mamma är ortodox. Det är ett religiöst krig.
Där just det.
Det är muslimer som ställs mot ortodoxa som ställs mot katoliker.
Just det.
Helt onödan om du frågar mig. Det är jätteenkelt att vara efterklok. Men jag har ju pratat med många efter också. Alla håller med.
Ja.
Det mest värdelösa kriget i Europas historia. Nej, men helt ärligt. Vi försökte fly landet.
Mm.
Så snabbt det bara gick. Så mamma packade ihop allting hon kunde i en liten väska. Få med sig 2 små barn. Jag var några år. Min lillebrorsa var knappt fyllt 1. Och allt i en liten väska. In på en buss. Och ta med dig det du kan i händerna. Jag fick med mig ett gäng kulor.
Mm.
Och jag kommer ihåg det, du vet. Att, inte att jag har fått det återberättat. Men man kommer ihåg känslan.
Mm.
Och man kommer ihåg när man satt där på bussen och skulle iväg.
Jag ser att du får tårar. Jag förstår att det här är väldigt djupt. Men
ja,
du får fortsätta berätta om kulorna.
Nej, men det är en sån sak som man kommer komma ihåg hela livet. Och det är svårt att prata om. Jag har inte öppnat upp om det här heller. Jag brukar ju inte prata med vare sig familj eller psykolog om det. Så att det jag tror att det är svårt att relatera till. De som närmast kommer kunna komma och prata om något liknande det är det här kriget vi upplever just nu i Ukraina.
Mm.
Och jag kommer, om du vet, hela livet är det någonting man tar med sig.
Mm.
Tänk att som litet barn behöva både byta land 1 eller 2 gånger. Åka genom hela Europa på buss och sen sätta sig i ett land man inte kan språket.
Mm. Nej, jag kan tänka mig att det är otroligt tufft. Jag känner med det, absolut.
Nej, jag hade önskat att man var yngre. Mm. Men jag var ju 4,5, nästan 5 år när jag kom till Sverige. Så att, men det är inte någonting man... Och det är klart att många tänker tillbaka och säger jag minns ingenting från att jag var 4-5. Fan, jag minns allt.
Mm.
Kanske det är något fel på mig eller något annat. Men jag minns det så klart och tydligt. Men jag ska inte klaga. Så vi landade bra. Vi, vi samlade ihop de pengar vi hade. Vi bodde ändå helt okej. Så att när vi kom till Sverige var ju tanken att flytta tillbaka till, vad det heter då, Jugoslavien.
Mm.
Så snabbt det bara gick.
Mm.
Mamma hyrde en lägenhet i Axelsberg.
Mm.
Här inne i Stockholm, nära stan. Så att det var... Vi hade det rätt bra ställt när vi kom till Sverige initialt. Mamma hade inga egentligen tankar på att lära sig svenska eller börja jobba, utan
mm.
hela tiden så uppmuntrar man om att men vi kommer åka tillbaka snart.
Mm.
Så vi barn, vi var ju liksom, vi var inte placerade på något hem eller dagis eller någonting annat. Men i takt med att pengarna började sina och att kriget rör ut, för att det drog ju ut i många år sedan och höll på i 5 år egentligen. Så att i takt med det så såg man att men vi kanske kommer behöva vara kvar här i Sverige.
Mm.
Och vi är kvar än idag, så att inget... men vi flyttade då med hjälp av SOS på den tiden till en lägenhet i Norsborg. Och jag hade en rätt bra uppväxt, som du säger, att det var ett ghetto. Det var ett utanförskap som heter duga, men på den tiden, just där och då, så levde man jäkligt kul. Det var kul. Man levde bra.
Mm.
Man gick ut på gården, spelade fotboll med grabbarna, tog en runda till centrum, kom tillbaka, satt och pluggade hela kvällarna. Min mamma var väldigt tydlig med att Fedja, du måste plugga.
Mm.
Och det sätter ju sin prägel i hur man gör själv.
Det är väldigt intressant. Jag tänker på, nu när du kom då till Sverige, kan du känna än idag, även fast vi nu har blivit försvenskade, vi ser ju oss som svenskar, i alla fall jag, kan du fortfarande känna att ibland finns en viss utanförskap, det vill säga att andra inte ser dig som svensk?
Ja, men det kan vi ju spola fram till. Alltså, ja, det är lätt. Det är klart att jag ser det. Nu, mycket mindre än förr. Det känns som att när efter man har byggt upp något eget namn i branschen så är det mycket bättre. Och man får heja upp vart man än går, på event eller på föreläsningar eller vart man än står. Men för 10 år sedan, eller säg 15 år sedan, när jag skulle in i digital marknadsföring, jag tyckte det var häftigt. Jag såg något program på SVT och tyckte att det var kul det de gjorde i reklampitchar. Alltifrån, det var x antal reklambyråer, jag ska inte nämna några, men det var några finare reklambyråer. Jag tyckte det här var så kul.
Mm.
Kreativa reklampitchar, lite datadrivet, det här kan man göra så mycket med. Och det var helt omöjligt. Jag hade precis avslutat studierna. Jag kom inte ens in på en enda intervju. Jag kommer ihåg att jag skickade över 100 skräddarsydda ansökningar och kom inte in någonstans. Och till slut så frågade jag, för det en kille kände jag som intervjuade, så frågade jag, hur kommer det sig att du inte tog in mig på intervju? Jag erbjuder mig till slut att jobba gratis. Jag kommer in och får in en fot i branschen. Men, och han var helt öppen med det och sa att men det är svårt. Alltså på Robic, det är, jag ska vara helt ärlig, jag skulle inte få support av det, mm-hmm. av kollegorna.
Är det därför ni heter Probic Group idag?
Det är en stark anledning till att vi heter Probic Group idag, för att man tänker ju också att man vill ge tillbaka lite till samhället och visa att det finns en bra sida av invandringen än bara det negativa som folk läser i nyheterna varje dag.
Mm. Ja, det känns som det, som att det är bara negativitet som sprids ofta väldigt mycket i kontext till kriminalitet och liknande. Är det?
Och man är inte någon expert själv, men helt ärligt. Alltså, jag tror inte att det bara har att göra med att man är invandrare, utan framförallt är det ju det utanförskapsområdet. Det har mycket med socialt umgänge att göra och hur man har det ställt som person.
Mm.
Att den absolut stora majoriteten av oavsett invandrargrupp är ju väldigt snälla.
Mm.
Och är det någon som begår mindre brott, så är det ju ofta för att de försöker hitta försörjning för familjen.
Mm.
Och vi människor är ju psykologiskt grundade att överlevnad är ju först.
Mm.
Maslows behovstrappa, du vet pyramiden som vi har sett så många gånger.
Mm.
Längst ner på pyramiden, det är liksom behovet av att överleva.
Mm.
Värme, mat på bordet och den här gemenskapen.
Mm, så är det. Ja, en annan grej jag kommer att tänka på är att i USA, när du väl får uppehållstillståndet,
mm.
så blir du amerikan. Men i Sverige så blir man ju invandrare och du blir ju andra gradens invandrare, tredje graden eller vad det nu kallas.
Ja.
När blir man svensk, tror du?
Uff, det är en bra fråga. Aldrig.
Nej.
Nej, men alltså på riktigt, min tjej är ju född i Sverige, hennes mamma är född i Sverige, hennes mormor kom hit när hon var jätteliten, så man kan säga någonstans tredje, fjärde, nästan generationens invandrare. Och tittar man på henne idag så identifierar hon sig, ja, delvis som svensk men också som italienska. Och tittar man på hur andra i samhället identifierar henne så är det ju ofta, vart kommer du ifrån? Hon är ju född i Sverige, hennes mamma är född i Sverige. Så jag, det är liksom, vart kommer du ifrån är en tidig fråga.
Ja, ja, absolut. Eller hur? Och det där är något jag också har tänkt på, för att jag ser mig som svensk. Jag kan bara relatera till Sverige, jag har varit i Colombia några gånger. Och det där är en fråga jag ibland tänker på faktiskt. Det är en ganska djup fråga, men jag antar att du känner samma sak.
Nej, men just det är klart att man känner samma sak. Och det är klart att jag har tänkt på det här på det amerikanska samhället och hur de har... Ja, men du får ditt citizenship och när du har fått det, då är du amerikan. Det spelar ingen roll om vart du kommer ifrån, men USA eller... Egentligen, USA byggdes ju mycket snabbare än vad Sverige. Sverige har en historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Medan den nuvarande USA, hur det är byggt, är ju bara byggt på några hundra år. Knappt det.
Superintressant. Om vi då spolar fram lite tiden, Fedja idag. Hur är det med bolaget om du berättar? Mm. Lite om anställda. Hur har det gått?
Ja, men det har gått fort. Vi startade i slutet av 2020. Det var egentligen inte en stark plan. Jag satt inte där och klurade i flera år att nu ska jag starta eget, utan det var lite av en slump. Jag avslutade egentligen mitt partnerskap på en byrå som hette Improve på den tiden. Idag heter det något annat, men så när jag var partner på Improve och avslutade det, så hade jag något år inlåsning. Och efter det året hade gått ut, så tänkte jag att det skulle vara kul att driva eget. Jag har alltid velat sätta min egen prägel på learning och att man alltid ska utvecklas och hur saker och ting ska vara. Nu när man verkligen sitter i sitten, så är det ju, man inser hur mycket fel man hade som anställd eller som partner i ett bolag när man trodde att man kunde allting själv. Det är mycket svårare än vad det är. Så att vara en ledare är något som jag såg fram emot, men som jag idag tycker är, det är jobbigt, för det är tuffa beslut och man ska ta dem relativt kort tid och man har väldigt lite betänketid. Men det har gått jättebra. Det har gått jättebra.
För jag har tänkt här också att jag har ju anställda och jag vet att en grej kan ju vara med någon som sjukanmäler sig och sådana saker. Det är ju problem som man som ledare får ta sig an dagligen och lösa, till exempel. Men nu kan inte den leverera, så då får vi ta upp det uppgiften till någon annan. Är det sånt som du präglas med också?
Ja, lite. Absolut. Alltså jag har mindre problem med sjukanmälningar, vab och så vidare. Utan det tänker jag mer att det logiska är att man mäts på leverans. Och att vi är ju ett remote first-bolag. Det vill säga vi har anställda runt i hela Europa i en tidslinje. Visst att vi började i Sverige och tanken var att man skulle rekrytera mycket lokalt. Och det gjorde vi initialt, så att vi kom upp i kanske 12 pers här i Stockholm. Men sen såg jag att ska jag verkligen slåss mot globala och ska vi köra det här internationellt, för att vi är ändå ett litet land i handelssverige och vi vill skala internationellt, så måste vi tänka utanför vår lilla sandlåda här i Stockholm. Så det är de stora bekymren man kan ha. En av mina stora just nu var att jag har ju en kille som ursprungligen är från Ryssland. Han flyttade när kriget började till Sydamerika och bodde där ett tag.
Okej.
Panama. Och efter det så flyttade han till Colombia och sen nu tillbaka till Georgien för att han inte kunde få uppehållstillstånd.
Så han har fått flytta runt en hel del?
Han har fått flytta runt, och det är ett sånt bekymmer att jag kan inte betala ut lön. Ryska Nej. Banker har stängt, eller europeiska banker har stängt det här IBAN SWIFT-systemet som vi väl känner till, och det är en sån sak som man går runt och tänker på, att han måste ju överleva. Vi måste försöka få ner, och det blir rätt mycket pengar ackumulerat över 2-3 månader och han ska behöva klara sig. Nej, men och jag tänker det går ju upp och ner. Entreprenörskap är som en berg-och-dalbana, men det måste du också känna igen.
Ja, absolut, absolut. Det går ju upp och ner, och det är viktigt att man hela tiden går framåt. Men för mig, det viktigaste kopiet jag har, det är att kunderna ska växa. Jag antar att ni har samma. För det är väl det som man mäts på. Det är väl det som man får betalt för. Och det som får bolaget att ticka. Det är ju att det går bra för kunden.
Men låt oss ta reda på varför du döpte bolaget till Growth Marketing.
Jag tänkte så här. Dels är det ett sökord. Många som googlar det. Så det är ett ganska snabbt growth hack att få upp gratis trafik till sajten. När man då har namnet. Och jag har fått väldigt mycket beröm kring namnet just för att det är liksom growth och sen marketing. Så det återspeglar lite min identitet. Jag hade ju kunnat köra Jorge Castro i det här fallet, men jag ville gärna breda ut det med anställda och lite sådär. Så att det blev det valet jag tog på namnet. Och jag fick ju betala en hel del för att få det namnet också.
Nej, sant. Vill du gå ut med hur mycket du prejsade då?
Alltså det var inte jättemycket, nu låter jag väldigt snål, men under 10 000. Ah, men jag är ju growth hack, jag gillar inte att betala.
Nej, men jag fattar.
Så jag vill ju sno namnet först.
Sno namnet, hur gör man det?
Nej, det går ju inte.
Nej, men det var inte SE-domän va?
Det var ett SE-domän, ja.
Så growth marketing SE, ja men det är ändå, det är väl okej, under 10 000?
Ja, absolut. Alltså det har ju gett otroligt mycket klick. Det är ju liksom gratis trafik, det är ju ett sökord så att det...
Nej, det
för oss har det funkat bra.
Det ser ut som att det är ett buzzword om vi pratar om growth marketing och growth hacking. Det är inte många som vet exakt vad det är egentligen.
Nej.
Men du identifierar det mer som en SEO-are slash organisk trafikanskaffning.
Ja, absolut. Det är mycket SEO och sen är det ju growth hacking som jag jobbar med. Alltså jag ser till att få sätt att få bolag att tänka annorlunda. Det vill säga marknadsavdelningar som behöver en spark i rumpan.
Just det.
Det brukar oftast vara den typen av kund jag får. Och det är därför jag har väldigt många stora bolag. För att jag jobbar med de flesta omsätter över 100 miljoner.
Okej, så en spark i rumpan?
Spark i rumpan, absolut. Och få den här trötta avdelningen att tänka lite nytt. Du vet, att få det här growth mindset.
Ja.
Hur kan vi liksom hassla till oss tillväxt? Vad kan vi ta från mindre konkurrenter versus stora? Och då kan det vara till exempel länkanskaffning kan vara en del.
Ja, men det är bra att du nämner growth mindset. Det är någonting vi kommer gå in på om ett eller två avsnitt. Så vi kommer ju prata lite om growth mindset och growth hacking och vad det handlar om att vara agil i sin arbetsmetodik.
Absolut.
Nej, men det var intressant. Jag tänker vi kör en wrap-up och tacka för oss. Det var spännande avsnitt, både högt och lågt. Mm. Så nu fick ni lite mer inblick i vem Jorge och Fedja är.
Mm. Superkul. Vi hörs på nästa avsnitt.
Det gör vi.
Tja. Thank you.